Tack för möjligheten att få komma hit. När man är psykolog som jag är, då känns det som ett förtroende att komma till ett nytt sammanhang. För folk har ju inte alltid så höga tankar om psykologer. Jag vet inte vad du har för tankar om psykologer. Det var någon man här innan som sa, jag har lyssnat till några psykologer, jag lyssnade på dig igår, men du låter inte som en sån där typisk psykolog, och det kanske jag inte gör heller. Jag gjorde ett undantag när jag åkte norr om Stockholm och kom och besökte er här, för jag orkar inte med långa resor, för jag bor nere i södra Sverige. Jag gjorde också ett undantag när jag lovade att jag skulle predika på söndag förmiddag. Jag har många seminarier om de ämnena jag hade igår, men det hände nog bara en eller ett par gånger om året att jag medverkar så här vid en gudstjänst. Och jag tror att det var en mening med det också. Och temat är alltså Guds vision, dina gåvor i funktion. Vi ska se om vi kan få fram en liten bild på det där också. Om jag frågar dig vad du jobbar med, eller vad du har jobbat med i ditt liv, så har du ganska lätt få svara. Klart, ni som har haft ett antal jobb kanske har svårt att komma ihåg alla. Jag har ganska lätt, för jag har sökt ett jobb i mitt liv och det fick jag, sen var jag kvar tills jag gick i pension, så jag är inte sådär förändringsbenägen heller. Om jag frågar dig vad du har för uppgift i församlingen här, du som är med här eller någon annan kyrka, så kan du väl säga att jag kanske sitter med i ledningen, jag är kassör, jag jobbar med barnarbete, jag är med i en serveringsgrupp. Det är ganska lätt att svara på. Men om jag frågar dig, vad har Gud gett dig för gåvor? Vad har du för gåvor nedlagt i din personlighet? Som är unika, speciella för dig, som Gud vill att du ska använda. Är du medveten om att Gud har lagt ner gåvor i din personlighet, eller flera? Får jag vara så personlig så jag frågar, hur många av er kan spontant räcka upp handen och säga, jag är medveten om att Gud har gett mig minst en gåva, vill ni räcka upp handen? Får jag se? Ja, det var inte mer än hälften, hörni. Ni andra som inte räckt upp handen, ni har också fått gåvor. Och min bön är att vi alla ska bli lite mer medvetna om de gåvor Gud har gett oss. Och att vi ska både få frimodighet och vilja att växa och utnyttja de gåvor som Gud har gett oss. Och jag hoppas speciellt du som har kanske en dålig självkänsla och tycker att du inte kan någonting, att alla andra är mycket bättre än dig. Du som kanske har grävt ner de talenter, de gåvor som Gud har gett, att det här ska bli ett litet uppvaknande för dig. Jesus sa så här, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Det gäller också dig. Sen finns ett rätt intressant bibelord i profeten Jeremias bok där det står så här, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Och då tänker jag, var Gud med redan när du blev till? Du var inte med, du minns ju inte din egen tillblivelse, befruktningen. Hörrni, vet ni hur många spermier som tävlar om att komma först till ägget? Vad skulle ni gissa på, hur många spermier tävlar om att komma först till ägget? Är det 20 eller 50 eller 100 eller 1000? Vad tror ni? Ja, det är mer än 100 000 i alla fall. Och alla de här spermierna tävlar om att komma först, borra in håret eller huvudet i ägget där och befrukta det. Alla de har olika arvsanlag, olika förutsättningar. Den spermien som innehöll dina avslag kom först, så du vann livets första och största tävling där mer än 100 000 var med i starten och du kom först i mål. Med de egenskaper du har. Ja, men nu hittar man sina gåvor. Ska vi titta på nästa bild? Jag har en liten teckning här. Det var ju lätt att förverkliga sig själv om man visste vem man var. Ja, det är klart, vet man inte vem man är, vad jag för gåvor, då är det inte så lätt att förverkliga sig själv. Hur upptäcker man sina gåvor? Eller om man har en gåva så har man misslyckats, så tänker man, det här kanske inte var min grej. Jag var mentor till en frälsningsofficer som hade fantastiska gåvor. Men hon tyckte hon vann inte så många människor för Gud som hon ville. Är jag på fel plats? Jag trodde inte alls att hon var på fel plats, men hon var beredd att ge upp. Hon såg inte resultatet med en gång. Vi ska titta på Mose. Är det några av er som jobbar som ledare i olika sammanhang? Får jag se? Några? Ja, det finns en del. Ni har säkert ledaregenskaper. Mose, han var nog gamla testamentets mest framgångsrika ledare. Han skulle leda 600 000 män, förutom kvinnor och barn, 40 år i öknen innan de kom in i Kanaans land. 600 000 män, förutom kvinnor och barn, 40 år i öknen. Jag skulle tveka att anordna en pensionärsutflykt för 60 pensionärer 4 dagar i Skåne. Hur kallade Gud Mose? Ni som har läst Bibeln mycket, hur kom Guds kallelse till Mose? Någon som kan, minns ni hur fick han sin kallelse? brinnande busken. Så en brinnande buske i öknen, Gud talar till honom i en brinnande buske. Så fick han sin kallelse. Idag är det nog ganska sällsynt att man ser syner och hör röster. Men hur upptäcker man de gåvor som Gud har gett oss? Ska vi titta på nästa bild? För det första, om vi tar första punkten, så kommer det nog en där. Vad brinner du för? Du kanske inte ser en brinnande buske, men vad brinner du för i ditt liv? Du ser en situation, ett problem, en företeelse, så tänker du, någon borde göra någonting åt detta. Det är någon, det är förmodligen du. Det är ett sätt att hitta sin uppgift. Vad brinner du för? Vad upprörs du över? Det här är fel. Det här borde någon göra någonting åt. Det är kanske Gud som talar till dig just där. Att jag för 20-30 år sedan började undervisa om föräldraskap, det berodde på att jag läste en kristen amerikansk bok där det stod att man som kristen förälder skulle aga sina barn och sen skulle man böja knä tillsammans och be Gud om förlåtelse. Jag tänkte, det här borde någon göra någonting åt. Så här kan det inte vara. Några år senare så slogs jag av att så många äktenskap spricker i vårt land. Och jag tänkte, det här kan man inte förebygga, en del separationer är nödvändiga. Men en del kan man förebygga. Någon borde göra någonting åt det. Och jag tror att det var Gud som kallade mig till det. Det är ett sätt. Vad brinner du för? Vad är det som upprör dig? Vad vill du göra någonting åt? För det andra, vad tycker du är roligt? Min fru som växte upp som pastorsbarn inom pingströrelsen hade fått för sig att när Gud kallar dig och mig till någonting så kallar han oss till det vi absolut inte vill. Det sista hon ville bli, det var missionär. Så hon var livrädd att gå på missionsmöte, för tänk om Gud kallar mig till att bli missionär, det vill jag absolut inte. Jag tror Gud i de allra flesta fall kallar dig och mig till någonting vi finner glädje i, som vi finner inspiration i, annars så kanske vi tröttnar och ger upp. Det tredje sättet Gud kallar dig och mig, det är kanske att han sänder någon människa i din väg som uppmuntrar dig. Som säger, du har en gåva, du har en talang på det här området. För 30 år sedan så fick jag ett samtal som varade högst 5 minuter som förändrade mitt liv. Utan det telefonsamtalet hade jag inte stått här idag. Utan det telefonsamtalet hade jag inte skrivit om böcker och inte åkt land och rike runt och undervisat. Vad hade jag gjort? Jag hade skrivit en liten kort insändare i en tidning som fanns för 30 år sedan som hette Evangelie Herold som pingströrelsen gav ut. En kort liten insändare om föräldraskap. Och så var det en journalist som hette Birgit Eriksson. Hon ringde upp mig och sa, du har en viss talang att skriva här. Skulle inte du kunna tänka dig att komma upp till Stockholm och vi får prata så vidare om du kan skriva en artikel om föräldraskap? Det samtalet på 3 minuter förändrade mitt liv. När Gud kallade Mose i den brinnande busken och sa, du ska bli ledare för det här folket. Du ska föra Israels barn ut ur slaveriet. Vad sa Mose? Han sa så här, vem är jag att jag skulle gå till farao? Vem är jag att jag skulle föra Israels barn ut i Egypten? Alltså han sa, alltså Gud, du har valt fel person. Känner du inte mig? Vet du inte om vilka svagheter jag har? Jag kan inte vara någon lämplig ledare. Och jag tror Mose, vi i Evangeliska Frikyrkan, vi har ju valt ny, heter det missionsdirekt eller missionsledare eller någonting, han Norberg. Jag tror Mose hade aldrig kommit på fråga om man skulle välja en ny ledare inom EFK. Vad hade han för svaghet? Är det någon som minns någon svaghet som Mose hade? Och om du vågar säga det rakt ut, vad var det? Han kunde inte prata, nej. Just det, han sa så här, jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Och jag har inte heller fått det sedan du har talat till mig. Ordet kommer trögt och tveksamt. Alltså var ledare för 600 000 män förutom kvinnor och barn och har svårt att prata när det varken finns mejl eller sms eller någonting sånt där. Ja, vad hade han med för svaghet? Han hade ett hetsigt humör. Han kunde inte behärska sig. Han blev så upprörd en gång så när han såg en sån där egyptisk slavdrivare misshandla en av israelerna. Så blev han så arg och upprörd så han slog ihjäl honom och gömde honom i sanden. Skulle vi kunna tänka oss att ha en ledare för EFK som har suttit inne för mord? Och som dessutom inte kan prata? Nej. Han var inte så irriterad. Sen var det en sak till han hade emot sig. Folk gillade inte honom. Israelen, de gillade inte honom. För de tyckte han la sig i för mycket. Han la sig i för mycket. Det var ett par israeler som slogs med varandra. Och så kom han dit och sa, lägg av, håll inte på, bråka och slåss. Och då sa de, kom inte och lägg dig, ska du slå ihjäl oss också, precis som du gjorde med egyptierna, kom inte här och lägg dig i. Så han hade ju tre väldigt uppenbara svagheter. Visste inte Gud om de här bristerna? Jo, det visste han. Han var väldigt medveten om det. Men han såg också de förutsättningar för ledarskap som Mose hade, som han var fullständigt blind för själv. Och när man läser Bibeln så är man blir fascinerad över att Gud tycks ha en förkärlek för människor med svagheter och brister. Och han använder ofta människor som har misslyckats på viktiga områden i livet. Skulle Gud bara använda perfekta, lyckade människor så var det nog inte så många han kunde använda. David som hade begått äktenskapsbrott kunde Gud använda. Han hade inte bara begått äktenskapsbrott, han såg till att den här kvinnans man dog i strid också, så han kunde rå om den här kvinnan utan att hennes före detta man kom och hålla beslag på henne. Elia, han var deprimerad, han sa att han ville inte leva. Så Gud kan använda dig, du som är deprimerad och du som inte har så stor livslust. Och Jonas som vände Gud ryggen, Gud sa du ska gå dit. Nej, så gick han åt tvärt motsatt håll. Du som har revolterat med Gud och verkligen vänt honom ryggen, Gud kan använda dig också. Och så har vi Petrus, handlingsmänniskan, ledartypen, kort stubin, skrytsam. Om alla andra överger dig så ska inte jag. Och som har en riktig fegis, en riktig krake. För när en liten tjänsteflicka frågade, är inte du en av Jesu lärjungar tilltal? Nej, det är definitivt inte. Han som var så skrytsam, men ändå så feg, han fick vara med och grunda den första kristna församlingen. Och kvinnan vid Sykarsbrunnen, hur många män hade hon haft? 5. Och den hon nu hade var inte hennes egen. Så om du har misslyckats på samledande som så kan Gud använda dig. Och Zacchaeus, han var en ekonomisk brottsling. Han bara skodde sig och fifflade och sa att han blev rik och förmögen och utnyttjade folk. Och så har vi Thomas som tvivlade när alla andra sa att Jesus uppstånden är. Det tror jag inte på. Och så har vi Timoteus som var osäker och blyg. Alla de här använder Gud. Jag har en vän, han är fortfarande min vän. Jag fick ett brev från honom, han sitter inne för han är dömd för sexuellt övergrepp. Och ni vet i fångsamhället så är de som har begått sexuella övergrepp, de har lägst status. Han är på en speciell anstalt, sitter där ett antal år. Han har erkänt med en gång vad han hade gjort, skyllde inte ifrån sig. Han bad flickan om förlåtelse, har bett Gud om förlåtelse, har bett sin familj om förlåtelse, sin fru, för att han svikit. Och så fick jag ett brev i veckan från honom där han skrev så här. Som du vet så är jag också aktiv i kyrkan här på anstalten. Jag har ansvar för sång och musik. Varje dag ringer jag och så skriver han namnet på sin fru och får en rad bibelställ av henne. Jag tar med mig dessa till jobbet och där delar jag med några av de intagna. Fler och fler har kommit i mitt bord och vill höra dagens bibelord. Oerhört spännande. För ett par veckor sedan kom en kille som varit med ett tag och lyssnat och diskuterat. Han frågade, hur gör jag för att få kontakt med den där Jesus? Vi talade om det och det stod helt klart att han ville bli en kristen helt enkelt. Några dagar senare kom han strålande och sa, nu vill jag bli döpt. Jag är ju inte ens barndöpt. Vi ska försöka ordna detta på någon av hans permissioner. Tänk att också en kristen person som har gjort ett sexuellt övergrepp också kan bli använd på ett sätt som kanske ingen annan kan bli för att nå de andra som sitter intagna för sexuella övergrepp. Ska vi titta på nästa bild? Vi ser våra brister, men Gud ser också våra starka sidor. Vad var det för stark sida Mose hade? Han ville någonting. Han ville göra någonting. Och de människor som Gud använder och som uträttar mest i livet, det är ofta inte de mest begåvade, de mest smarta, de som har högst IQ. Det är de som vill någonting och som har en ambition att göra någonting. Ska vi titta på nästa bild? Vi ser vad vi är just nu, men Gud ser vad vi kan bli. Vi är väldigt upptagna av hur vi är just nu, inte hur vi kan utvecklas och bli. Läser man längre i Moseböckerna så står det att Mose som hade trögt talföre, han blev en riktigt stor talare eller kunde hålla fantastiska tal. Han som hade trögt målföre. Och han som hade kort stubin och blev så arg så att han slog ihjäl en. Det stod att han var den mest saktmodiga på hela jorden. Alltså hade sin styrka under kontroll. Jag tänker kvinnan vid sykarsbrunnen, hon var väldigt medveten om sina misslyckanden. Men det står att hon gick in i staden och berättade att hon hade funnit Jesus. Och många människor kom till tro för hennes skull. Hon var frimodig, vågade vittna och berätta om att hon hade mött Jesus. Och Zacchaeus, den ekonomiska brottslingen, han blev en stor välgörare. Han gav tillbaka väldigt mycket av det han hade tagit från folk. Ja, du kanske är medveten om dina gåvor. Sen måste du vilja och våga använda dem. Ska vi ta och titta på nästa bild. För att upptäcka vad våra gåvor och för att vi ska växa i våra gåvor, menar jag, så måste vi vilja och våga använda. Ser ni den här som går på den här linan de har spällt mellan några skyskrapor i USA? Gud försökte övertala Mose att gå till farao och han hade en massa invändningar. Så sa Gud till slut, så ge dig iväg. Jag tror han gav Mose en spark i baken, militärt. Ge dig iväg nu. Jag kommer vara med dig, det kommer gå. Och Gud kanske behöver ge dig och mig en spark i baken ibland för att vi ska komma iväg och verkligen våga och vilja använda våra gåvor. Vi gör ofta ett misstag att om vi tror att vi är på rätt plats och gör det Gud vill att vi ska göra, så går det som på räls. Då löser det sig. Hörrni, minns ni som är bibelsprängda, minns ni hur det var Mose när han gick till fara och sa släpp? Gud har sagt att du ska släppa Israels barn. Släppte han folket? När de fick ändå hårdare slavarbete. Räckte det att han gick 2 gånger, 3, 4. Jag tror han fick gå nästan 10 gånger innan de släppte. Innan vi lyckas med någonting, även om vi är på rätt plats, har vi ofta misslyckats. Ska vi ta och titta på nästa bild? Sen är det en glödlampa. Minns ni vem det var som uppfann glödlampan? Vad säger ni? Vad heter han? Thomas Edison. Ni har bra minne. Jag har läst om honom. Han och hans medarbetare gjorde närmare 1000 experiment för att få en glödlampa att funka. Det lyckades inte. Då sa hans medarbetare, vi lägger ner det här projektet, vi har misslyckats. Då sa Thomas Edison, vi har inte misslyckats. Nu har vi lärt oss 1000 saker som inte fungerar. Vi har lärt oss jättemycket. Det fungerar inte och inte det och inte det och inte det. Jag läste för 2 år sedan, så var det en Nobelpristagare i kemi som heter Robert Levkovich. Han sa att 99% av de experiment jag har gjort har misslyckats. Den enda procent jag har lyckats med, det är det som gjort att jag har fått mitt Nobelpris. Hörrni, vilken tur att han inte gav upp alla de där misslyckandena. Så småningom så kom det något som han lyckades med. Jag har också misslyckats en hel del med olika saker. Också med det här med samlevnadsfrågorna. När jag kände en kallelse för 30 år sedan, jag vill undervisa lite grann om föräldraskap, så gjorde jag en sak som jag aldrig har gjort sedan. Jag skickade ut ett litet informationsblad, ett litet reklamblad till 100 församlingar i Småland och södra Sverige. Jag fick inte ett enda svar. Inte ett svar, så därför har jag inte gjort något mer reklamutskick någon gång under de här 30 åren. Det gick inte. Då tänkte jag kanske ska skriva en bok istället. Det kanske kan vara ett sätt. Så jag skrev ett manus och skickade in till ett förlag och de sågade det direkt. Och min fru sa, där ser du, författare ska du inte bli, det fattar du väl nu. Och jag ringde upp det här förlaget och sa, vem är det som har sågat mig så? Jo, det var en psykolog nere i Göteborg. Och jag sa, kan jag få reda på vad hon heter? Nej, då vill inte lämna ut namnet. Så jag sa, jag ska inte skälla ut henne, jag vill ha reda på vad är det som är dåligt? Och så åkte jag dit och hon gav mig en massa konstruktiv kritik och så gick jag in och gjorde ett nytt försök att skriva om det och jag var så sårad så jag tänkte jag ska inte kontakta det här förlaget. Jag kontaktade ett annat förlag, jag kontaktade Libris och de sa, jo, ämnet är ju rätt intressant men manuset har ju ingen vidare. Men vi har en bra redaktör här och vi har en som jobbar på högskolan i Örebro och undervisar psykologi. Han ska hjälpa dig. Tack vare det så har det blivit ett antal böcker som har sålts i några 100 000 exemplar. För jag gav inte upp när jag hade misslyckats. Utan jag försökte se ett misslyckande som ett inlärningstillfälle. Jag ska ge exempel på 8 olika gåvor som vi kan ha. Lite olika varianter av samma gåva så det blir betydligt fler. Bibeln talar om speciella gåvor, andliga nådegåvor som vissa människor får. Det är inte alla som får andliga nådegåvor så vitt jag förstår. Ni vet Paulus han talar om, sen finns det också naturliga gåvor. Som vi föds med, som vi alla får någonting av. Och vi ska titta på några nådegåvor utifrån Paulus undervisning om kroppen och lemmarna. Ska du läsa bibelsammanhang där.
Då läser jag från första Korinthierbrevet 12, vers 12 och framåt. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för, omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så glädjer sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
Det finns två feltänk vi kan göra när det gäller kroppen och lemmarna som framgår i den här texten. Det ena feltänket är, jag behövs inte för jag är inte som de andra. Alltså ögat kan inte säga till örat, jag är inte öra, därför hör jag inte till kroppen. Du behövs just för att du inte är som de andra. I en församling, det får inte vara en samling prästliga, perfekta medelklassmänniskor som är stöta i samma form. Först sa vi i frikyrkan, kom som du är, men bli som vi. Så det är inte Guds tanke. Kom som du är och utvecklas lite mer att bli den Gud har tänkt att du ska vara. Som du känner, jag tänker inte så många, jag tycker inte så många, jag beter mig inte riktigt så många, jag hör inte hemma här. I många fall kanske du behövs just där du är för att komplettera det hela. Det andra misstaget man kan göra är att jag behöver inte de andra. Alltså ett öga utan kropp fyller ingen större funktion. En hand som är lös som inte har ihop med kroppen kan inte fungera. Du behöver de andra, också de som du inte tror att du behöver. Och alla är vi lika viktiga. Jag är med i en församling, där finns framgångsrika läkare, företagare och journalister. Det finns också arbetslösa. Det finns väldigt intelligenta och skärpta personer. Men det finns också förståndshandikappade. Det finns folk som är väldigt trygga i sin könsidentitet. Det finns också någon som upptäckt att jag är född i fel kropp. Det finns trygga, stabila familjer som nästan aldrig grälar. Det finns familjer där man är inne på sitt tredje eller fjärde äktenskap. Det finns de som andra rökt en cigarett eller tagit en sup. Det finns en kvinna som är med som har missbrukat och knarkat i 20-30 år men vill ändå vara en kristen. Och jag måste säga att de finaste bönerna jag hört i vår församling, det är från den här knarkande kvinnan som kämpar med sitt missbruk och så har gjort det hela livet. En liten spänslig kvinna utan tänder, ser inte mycket ut för världen, men hon ber som få andra. Ja, vad finns det då för gåvor vi kan ha? Jag ska välja utskjutet, jag ska inte välja bukspottkörtel och urinblåsa och sådana saker, men vi ska börja med ögat och vi tar och tittar på nästa bild här. Man kan vara öga på olika sätt. En sak som utmärker alla växande församlingar, man känner sig sedd, man kommer in i gemenskap när man kommer dit. Det är en sak som utmärker alla växande församlingar jorden runt. Man är bra på relationer. De som lämnar församlingen och kanske inte kommer så ofta är det inte för att de har förlorat tron, utan för man upplever ingen särskilt djup gemenskap. Vi var i en församling som var bra på en del sätt, men en del människor kände sig inte sedda. Min fru sa till en kvinna som hade varit sjuk någon månad, vad roligt att se dig. Då började den här gamla kvinnan att gråta och sa, jag har varit med i den här församlingen i 30 år. Ännu har ingen sagt till mig, vad roligt att se dig. En del av er har en speciell gåva att se människor. Att se nya människor som andra är lite osäkra. Att se de människor som kanske är lite speciella, lite udda på något sätt som ingen annan ser. Du kanske har fått just den gåvan. Man kan se på olika sätt. Du kanske är sån som kan se möjligheter. Jag är lite pessimistisk av mig. Jag behöver vara ihop med människor som ser möjligheter. Ni vet en del, de bara säger, det går aldrig. Det är ingen idé, det har vi försökt. Det är ingen idé. Ska frikyrkan överleva, den här församlingen överleva, så behövs du som kan se möjligheter. Som ser möjligheter när andra ser svårigheter. Sen behövs det visionärer också. De som kan se 20 år fram, 10 år framåt i tiden. En del, ni vet, en del är så upptagna att bara lösa det akuta just nu. De kan inte se framåt. Vilka strategier ska vi ha för att det här företaget, för att den här församlingen ska utvecklas? Hörrni, har ni några smarta telefoner? Är det några av er som har iPhone, får jag se? Är det några som, det var rätt många, är det några som har Nokia? En eller två? Det var egentligen inget fel på Nokias telefoner, men Steve Jobs på Apple, han såg framåt i tiden vad det är för telefoner som folk skulle vilja ha om några år. Det såg inte Nokia, så då blev de utkonkurrerade. Du behövs också i Guds rike som kan se framåt. Vad ska vi satsa på i den här församlingen för att det ska vara en levande, växande församling om ett antal år så att medelåldern inte bara stiger? Ska vi gå vidare? En del av er är öra. Ni är väldigt bra på att lyssna. Det finns nog ingen egenskap som är så viktig och som samtidigt är så underskattad som förmågan att lyssna. Vad utmärker en bra chef? De är bra på att lyssna. En bra pastor, de är bra på att lyssna. En god vän är bra på att lyssna. En bra man, en bra kvinna, en bra förälder. De är bra på att lyssna. Jag nämnde på seminariet här inne igår att det är skillnad på att höra och lyssna. Höra kräver inte så mycket engagemang. Jag berättade om en skämtecknare. Det var en tandläkare som sa till patienten, jag måste nog dra ut den här tanden. Jag hade mycket ont rundade patienten ängsligt. Ja, ibland får jag kramp i armen, men ofta känns det inte alls att tandläkaren. Han hade hört, han hade inte lyssnat. Vad säger Bibeln? Vi ska vara snara till att lyssna och sena till att prata. Det behövs någon som pratar också. Vi ska återkomma till det. En del i munnar. Men det här med lyssnande är något väldigt viktigt. Hörrni, har ni märkt att en del, de kan inte lyssna. De bara pratar sig själva. Man ställer en fråga. De pratar oavbrutet i 20 minuter. Man får inte syl i vädret. Har du träffat någon? De pratar både på ut- och inandningen. Man får liksom ingen chans att komma in till. Det gäller att lyssna aktivt. Att inte bara vänta på att hans eller hon ska tystna så du får säga vad du vill. Att ställa lite följdfrågor. Hur var det då? Hur reagerar du på det? Hur kändes det? Vad gjorde du då? Alltså ställ lite sådana här följdfrågor. Sen kan en del vara mun. Ska vi ta och titta på det? Jag kan inte mycket om hockey. Jag förstår det är mycket hockey här. Finns det någon stjärna här? Är det Modo det heter hockeylaget här? Det finns någon stjärna. Som en del av er. Vad heter stjärnan här? Är det en eller flera? Jag har hört de namnen någon gång tror jag. Ja. Många fascineras av dem och en del fascineras av Zlatan. Vet ni vilka människor jag fascineras mest över? Talare som kan förmedla ett budskap så att folk blir berörda, som de blir påverkade av. Det blir jag fascinerad av. Jag tror att en del av er har förmåga att tala, att undervisa. Ni är bra lärare, ni är bra pastorer. Ni är väldigt bra på att förmedla kunskap. En del av er är väldigt bra på att tala om Gud, vad tron betyder för er. En del är mun på så sätt att ni är väldigt bra på att inspirera och motivera andra. Ni ska satsa på det. Kan inte du vara med? Kan inte du hjälpa till? Det är också en viktig egenskap, ofta en viktig ledaregenskap, att inte göra allt själv utan att få andra, dra med sig andra i ett engagemang så att fler kommer i rörelse. Ja. Ska vi gå vidare? Hand. En del av er är hand. I vårt samhälle så övervärderas eller undervärderas väldigt mycket praktiska talanger. Alltså det är inte särskilt coolt att söka in på gymnasiet och bli VVS-montör. Det är coolare att söka in på media eller läsa IT. Men det behövs ju folk med praktiska talanger också. Det får ju inte vara så i en församling. Att det är mycket finare att sitta i styrelsen än att städa toaletten eller reparera fastigheten eller vad det nu kan vara. Några av er har den här talangen. Ni är väldigt praktiska. Ja, sen det här med hjälpande hand. En del av er en hjälpande hand, ni är väldigt generösa. Jag såg nu har väl Skavlan börjat igen på tv. Var det igår kanske? För något halvår sedan så var Bill Gates på Skavlan, såg ni honom där? Ja, vad gör han med alla sina miljarder? Åker han jorden runt och bor på lyxhotell och dricker champagne och äter rysk kaviar? Eller vad gör han? Han skickar bort sina pengar. Och han säger, jag är mer lycklig nu när jag ger bort av mitt överflöd. Minns ni Percy Barnevik, chef på ABB? Han fick 600 miljoner bara för han slutade. Fick du som har slutat, fick du kanske inte finns en 600 kronor. Han betalar tillbaka en del, men vad gör han med mycket av sina pengar? Han ger mikrolån till kvinnor i u-länder. Så de kan köpa en get, en ko eller en symaskin och försörja sin familj. Han är inte så genuspolitiskt korrekt, för han lånar bara ut pengar till kvinnor, visste ni det? Tänk om du kom till banken här, jag vill låna pengar till Nyby. Nej, jag vill låna bara ut pengar till kvinnor. Han lånar bara ut pengar till kvinnor i u-länder, för han säger, männen har bara super upp pengarna, betalar inte tillbaka dem. Men mer än 90% av alla kvinnor betalar tillbaka sina lån och har samtidigt kunnat köpa någonting, en ko eller en get eller en symaskin, så de kan försörja sig och sin familj. Ja, vad finns det mer? En del av er är väldigt skapande. Ni har skapande talang. Ni är bra på att sy, måla, vodera, skapa sånger, skapa musik. En del av handen är också det här med kroppskontakt. Några av er, ni är bra på att röra vid människor. Utan att det blir sexuellt, utan att det känns konstigt, det känns så naturligt. Vi behöver både bli sedda och hörda och berörda. Ja, du kanske varken öga eller öra eller hand. En del av er kanske är din uppgift. Det att vara fot, ska vi titta på det. Bibeln talar om att ha villighetens sko på sina fötter. Ni vet, det är rätt svårt idag att få folk att ställa upp. Ja, jag hinner inte, det är så mycket, det är fullt upp. Men så finns det de som alltid är beredda att ställa upp. De har villighetens skor. Har de inte tid så tar de sig tid. Och jag vet vilken eller vilka i vår församling som jag ska be om hjälp. Fast de har mycket. De tar sig tid. De är sådana som alltid ställer upp. De kanske inte alltid är superduktiga, men de är beredda att ställa upp. Och vad säger Jesus? Han säger att vi ska vara beredda att ställa upp. Vi ska vara beredda att göra lite mer än vad som krävs av oss. Vad är det Jesus säger? Om någon tvingar dig att följa med honom en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Det är verkligen att ställa upp. Det är inte lätt. Jag vet inte om jag skulle göra det. Jag hade en god vän som berättade till mig att i somras så frågade jag en annan i församlingen, skulle inte du kunna vattna våra blommor under semestern när vi är borta ett par veckor? Och så berättade han, när jag kom hem, blommorna var vattnade, gräsmattorna var klippta och rabatterna var rensade också. Vilken vän som har tagit vara på det. Villigheten att ställa upp och göra en annan en tjänst. Jag vill titta på nästa. En del av er är hjärta. Min fru säger ibland, Alf, du är mer intelligent än jag. Du har högre IQ än jag. Ja, kanske säger jag, men du har bättre EQ än jag. Vet ni att det finns något som heter EQ, känslomässig intelligens? Du har mer empati än jag. Du är bättre på sociala relationer än jag. Och jag vill nog påstå att det är bättre att ha ett varmt hjärta än en smart hjärna. Det är farligt med människor som har smarta hjärnor men som inte har ett varmt hjärta. De kan åstadkomma väldigt mycket skada egentligen. Vet du, en del av er har den här speciella talangen att bry er om andra människor. Att visa kärlek, att visa omsorg. Det märks i hela ditt sätt att vara. Du har fått den gåvan. Och när det gäller det här så är det rätt fantastiskt. Gud har skapat dig och mig med ett belöningscentrum någonstans i hjärnan. Jag vet inte var den sitter någonstans, men någonstans i hjärnan finns det ett belöningscentra. Och då har Gud skapat dig och mig så fantastiskt. Så att när du ställer upp och gör någonting för en annan människa, den lycka och tillfredsställelse då känner, den är djupare och varar längre än när du köper någonting åt dig själv. Har ni upptäckt det? Man mår väldigt gott när man gör någonting åt andra. På samma sätt, det är lite olika det här, på samma sätt som vissa föds är mer begåvade, andra mindre begåvade. En del är jättemusikaliska, andra är fullständigt tondöva. Så föds en del och har lite mer empati än andra från början, säger forskarna. Är det några av er som har jobbat i förskolan eller skolan? Ja. Har ni sett att redan små barn kan man se, det är lite små Florence Nightingale, alltså, de har väldigt mycket förmåga till empati och bry sig. Och flera av er som sitter har den här förmågan. Ja, hade vi något mer? Man kan ju, ja, kan du bläddra tillbaka så vi ser lite grann. Man kan ju visa sin kärlek på väldigt många olika sätt. Igår pratade vi om olika slags kärleksspråk, så man kan uttrycka sin kärlek i ett äktenskap, i en parrelation. De här sätten att visa sin kärlek, det är också någonting som man kan uttrycka i sina vänskapsrelationer. Ja, en del av er är hjärnor. Ska vi ta och titta på nästa? En del av er har väldigt mycket kunskap. Kunskap som behövs i arbetslivet. Kunskap som också behövs i en församling. Man behöver de som kan juridik. De som kan personalfrågor. De som kan värme och ventilation. Och de som kan marknadsföring och kommunikation. En del av er har den här speciella. Ni är väldigt bra på kunskap inom ett eller flera områden. Men sen pratar Bibeln också om man kan, klokhet och vishet. Är det faktiskt nådegåva båda två? Tror jag. En nådegåva att förmedla kunskap och en nådegåva att förmedla vishet. Och det är inte givet bara för att man är väldigt smart, har mycket kunskap, att man är särskilt klok och särskilt vis. Det är en helt annan sak. Vishet är att kunna fatta kloka beslut i svåra situationer. Hörrni, vet ni vilka som är de visaste människorna? Det är ni som har fyllt 65. Hur många med mig har fyllt 65? Vill ni räcka upp handen? Ni är de visaste människorna. Ni kanske inte är de smartaste, men ni är de visaste. Och ni, får jag säga, många av er som är i min ålder, ni har barnbarn. Och ni har mycket levnadsvisdom som ni kan ge era barnbarn. De kan hjälpa oss med en del. Behöver inte ni hjälp ibland av era barn och era barnbarn, ni som är 65 plus med dator och mobil och sådär? Jag ringde någon sån där support, för jag är inte särskilt teknisk och praktisk, och kom fram efter mycket moment till två år. Det var någonting med datorn som inte fungerade, och de försökte förklara för mig. Jag fattade inte riktigt vilka knappar jag skulle trycka på, jag skulle göra. Och så var det några barnskrik i bakgrunden, så sa de, du har inte något barnbarn jag kan få prata med istället. Det kan de hjälpa. Men du har en levnadsvisdom som du kan dela med dig av till dina barnbarn. Och ni som har en personlig tro, vet ni, ni kan betyda mycket för era barnbarn om de också får en tro som håller i vuxen ålder. När man läser forskning så mor- och farföräldrar betyder nästan lika mycket som kompisar i det långa loppet. Och vi hade fått reda på det här, jag och min fru, hur viktiga vi var som mor- och farföräldrar. Så vi hade ett par av våra barnbarn och vi hade morgonbön och aftonbön. Vi läste barnens bibel, vi spelade andliga sånger när vi åkte bil. Och jag var på nyhemskonferens och undervisade, de fick gå på barnmöten. Och efter veckans slut sa Rebecka 10 år, du farm, och det var mycket om Gud och Jesus den här veckan. Ja. Hörrni, det finns en hjärna. Vet ni att det finns något som heter lillhjärna också? Jag tror den sitter någonstans under och bakom stora hjärnan. Är det någon av er som är så påläst när det gäller såna anatomi och medicin? Vad har lillhjärna för funktion? Den har hand om balans, ja. Ska vi ta och titta på nästa bild? En del av er är lillhjärnor. Hör ni hört talas om församlingar som kör i diket? Det går helt snett. Det kanske kommer en stark ledare som profilerar sig och kanske ibland en maktmänniska som gör att man hamnar alldeles snett. Det behövs människor i församlingen som håller balansen. Som ser till att man inte bara riktar sig mot en målgrupp. Som det inte bara är en sång och musikstil. Så att man inte bara predikar om en sak, utan som hela bredden finns där. Hörrni, vilken är det som ska vara lillhjärna? Det är inte, ni vet, det finns människor som är bra på. Det finns ju tidningen så här, fin fem fel. Du vet, en sån här teknisk kan man hitta fem fel. Det finns sådana människor i församlingen också som ska finna fel. Jag vet inte, det kanske inte finns i denna församlingen sådana fin fem fel. Det är ju skönt. De som är lillhjärnor, det är inte de kritiska. Det är de som har mycket kärlek och omsorg, men ändå vågar vara raka och tydliga. Och alla skickliga ledare behöver någon som ger dem sanningar. Som andra kanske tänker, men som ingen vågar säga. Vi ska titta på någon bild till. För att bära mycket frukt måste ett fruktträd beskäras. Det växer äpple här upp också, va? Det gör det, va? Och päron och plommon, jag vet inte hur långt upp man ska gå innan det inte växer päron. Jag har ett äppelträd hemma, det måste jag ju beskära. För att det ska bära frukt, annars blir det massa grenar och vattenskott och frukterna blir små och smakar inte särskilt gott. Ska du och jag kunna växa och utvecklas, då måste vi också vara mottagliga för kritik. Det är roligt när man får beröm, men jag har haft mest nytta av den kritik jag fått i mitt liv. Och är man gift så har man ju ofta en kritik i partnern. Är det inte så för er också? Hon eller han kan ju säga saker som andra ser, men som de inte vågar säga. Så det är ju rätt bra att vara gift. Och då blir man medveten om sina svagheter och vet vad man behöver utvecklas. Till sist, vi gillar tävlingar. Brukar ni titta på Idol? Vad gör ni? Vad var det nu i Idol här nu? Ja, det kanske varje dag, va? Är det? Jag tror det är nästan 1 miljon människor som sitter och tittar på Idol. Du, i den här liknelsen så var det så att vissa tjänar fick 5 talenter, någon fick 3 och någon fick bara 1. Du, att vara kristen, det är ingen idoltävling. där vi ska tävla och jämföra oss och se vem som har störst talang på olika områden, vem som får mest uppmärksamhet. Gud är inte intresserad av hur många talenter du har fått. Han är intresserad av hur du använder det du har fått. Och han är ingen evig domare som Bagge som jämför olika och lyfter fram någon seger. Han tittar på hur använder du den gåva du har fått. Och han är inte så intresserad av hur mycket uppmärksamhet du har fått. Han är inte i första hand intresserad av de som syns mest i kristna medier, för de talar om på de stora konferenserna. Han är intresserad av vad stod i den här liknelsen. Du har varit trogen i det lilla. Alltså du är trogen i det sammanhang du finns och använder den gåva som du har. Det som Gud är intresserad av. Så när du och jag står inför Gud en gång och ska redovisa vårt liv, så är min bön och min förhoppning att han ska säga till dig och mig: du har varit en god kristen, du har varit trogen i det lilla. När ni går ut där och in till kyrkkaffet, så har chansen att skaffa någon av de böcker jag har skrivit. Jag har inte med mig alla, det tog slut. Det är en bok om man håller kärleken levande. Ett par böcker om föräldraskap, våga vara förälder, håll kärleken levande. Och en bok som heter Ett rikt och meningsfullt liv. Och med det så tackar jag för mig och hoppas att du har fått någonting att tänka på som du kan jobba med och utveckla din personlighet, för vi behövs alla, var och en på den plats Gud har ställt dig och mig.